En podcast från Aftonbladet.
8 matcher, 0 engelska segrar. Det förvånade mig under den här veckan. Alltså 6 Premier League-lag framme i åttondelsfinal. Ingen lyckades få med sig en seger.
En seger för fotbollen kallar jag det.
Ja, så kan man definitivt se det. Sen betyder inte det att alla de här är på något sätt utspelade. Men några är. Åtminstone 3 av lagen har en rejäl uppförsbacke att ta sig förbi i returmötet. Men ja, vi kommer dit.
Det gör vi.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Jaha, mina damer och herrar, Silverpodden, det är torsdag eftermiddag. Vi har haft åttondelsfinaler i Champions League, första halvan utav dem i alla fall. Och det finns ju en hel del att säga. Ska vi börja med herrarna i vitt i Madrid eller herrarna i vitt i London? Vad tycker du?
Man måste tänka vilka herrarna i vitt i London är.
Ja, det är ju Tottenham.
Jaha, det gänget. De var ju i Madrid i för sig.
Som visserligen var i Madrid, ja.
Alltså, den... Ska vi ta den elefanten i rummet direkt?
Vi kan väl vi tar det i kronologisk ordning då. Vi börjar med Tottenhams fullständiga genomklappning.
Vi börjar alltså inte i Istanbul om vi ska ta det i kronologisk ordning.
Ja, det kan vi göra. Den är lite mindre.
Nej, vi börjar på Metropolitana. Ja. Vi börjar med.
Du har rätt att kronologiskt hade det blivit Istanbul först, men vi börjar med tisdagen i alla fall. Alltså jag tycker det är så jobbigt när Kinski byts ut efter 16,5 minut i sin Champions League-debut. Nu rimmar jag. I'm a poet and I don't even know it. Men alltså det är klart att det är ingen bra start. Det är ju ingen bra kvart han står för som målvakt. Det kan ju ingen påstå. Men han gör egentligen, skulle jag säga, ett grovt misstag. Det andra är att han halkar. Det är klart att det finns ett...
Det är ett misstag också.
Jo, men det finns, det är klart. Men han var ju inte den enda som halkade på den där jävla mattan. Vi såg hur många som helst. Och...
Jo, men varför halkade inte Atletico runt då?
Det är ju inte ont om underpresterande Spurs-spelare runt omkring honom heller, om man säger så.
Och det är väl det här som gör det på något sätt. Till att börja med, beslutet att kasta in Kinski istället för Vicario signalerar fullskalig desperation.
Vet vad det är? Det är att sätta allt på ett kort. Det här är mitt beslut, det är ett vågat beslut, nu drar vi en chansning. Och när den chansningen går så fruktansvärt snett som den gör för Igor Tudor, då måste han ryka. Det här är ju liksom, det är obegripligt att han fortfarande sitter kvar på den där stolen, och han ska tydligen leda laget i helgen också mot Liverpool.
Du har sett vem som ryktas, va? På riktigt nu. Det var väl en Miguel Delaney som rapporterade, det kan ju vara liksom lite blandat såklart där, men ändå relativt trovärdig liksom. Sean Dyche.
Ja, alltså vad ska man säga?
Jag köper det!
Så här, de måste rädda det här Premier League-kontraktet. Det är inte bara någonting som sägs för att det haha, kolla vad nära de är. De riskerar på riktigt nedflyttning. Det vore katastrof.
Jag har till och med börjat se Tottenham supportrar som det var ju många, var ju väldigt passande läge att göra den enkätfrågan för vissa medier som var på plats i Madrid där då med Tottenham fans att ställa frågan inför matchen då, ska sägas. Vad tar ni helst? Vinna Champions League och åka ur eller inte vinna någonting och hålla er kvar? Och de flesta Tottenham fans sa vinna Champions League och åka
ur. Ja, det förstår jag.
Och det köper jag också.
Absolut.
Men nu kommer de inte vinna Champions League.
Nej, det kommer de inte göra. Alltså, de är ju redan utspelade i den här matchen skulle jag säga. De ligger 5-2 blev det till slut till Atletico Madrid. Och 3 målsunderläge. Det finns lag som kan vända. Det har hänt förut.
Atletico kan tappa ett.
Ja, absolut. Det har hänt förut. Det vore inte över liksom. Vi har andra tremåls underlägen som man absolut kan se vändas på rätt dag. Men det här Tottenham vänder inga underlägen till segrar. Det är liksom det finns ingen tro, det finns ingen vilja. Jag tror Van der Ven, han skulle inte varit kvar på planen överhuvudtaget. Den där stämplingen, tacklingen han gör, det är obegripligt att inte han blir utvisad för den. Det känns som att han gör det medvetet, för han vill inte vara där. Det känns som att han försöker ta ett rött kort. Jag vet inte vad det är frågan om.
Så här,
och det, när man, liksom hela matchen bara avrundas med att två stycken Tottenham-spelare springer ihop och skallar varandra. Och det är som att köra så här Benny Hill-musiken på en begravning. Det är liksom... det är den stämningen på den här jävla cirkusen just nu. Det är så alltså, det känns.
Alltså så här... Ja, åtminstone hade Solank taktkänslan nog att inte hitta på en ny anime-målgest när han gjorde mål. Det var ju bra.
Nej, det är inte läge.
Det var inte läge att nu ska vi göra en One Piece-hyllningen. Nej, men om vi går tillbaka till Kinski, för det blir på något sätt den stora grejen från den här matchen. Starta honom, det är ett bizarrt beslut i sig. Det går käpprätt. Mm. Han är helt snett i det, han har fruktansvärda minuter. Man lider något enormt med honom. Igor Tudor har ju förklarat det här valet att byta ut honom som att jag ville skydda honom och inte liksom förstöra mer. Det är inte det som sker. Nej. Det han gör är att ta ut honom.
Han tittar inte ens på honom när han har bytt ut honom, när han är på väg ut i omklädningsrummet. Han fullständigt ignorerar honom. Det här är ju det han gör. Det här är en efterkonstruktion att jag skyddar honom så här. Han försöker liksom så här sopa undan sin egen chansning, sin egen blå chansning, och sen på något sätt försöker han kasta den här 22-åringen som liksom så här inte var byxad för den här uppgiften just nu under bussen genom att göra så här. Jag tycker det är så svagt ledarskap.
Håller med.
Och det är så, alltså hade jag varit lagkamrat med Kinski, så hade jag varit vansinnig.
Det hade ju tre spelare som väl sprang raka vägen in till katakomberna för att ta hand om honom.
Absolut.
Liksom. Solanke vet jag var en av dem.
För det är så beter man sig.
Ja,
jag menar, exakt. Jag menar till och med Romero som ju i stridens hetta kan vara liksom en vinnarskalle över det vanliga, var ju där och liksom klappade om honom. Och Igor Tudor bara tittat åt ett annat håll.
Nej, det där tappade han ju också gruppen. Om han nu haft gruppen.
Om han nu någonsin hade gruppen, vilket jag tvivlar på. Nej. Med tanke på hur fullständigt oinspirerat det ser ut.
Du förstorar det här och det grövsta, för att, let's face it, Tottenham gör två mål i den här matchen. Ja. Om de inte hade gjort det här bytet och Tottenham kommer tillbaka, då hade de inte pratat så mycket om de här Kinski-tabbarna. När han gör det här bytet i det här läget, då visar han att här var syndabocken. Du tar ut honom, du sätter på rampljuset. Tada! Här har vi honom. Den tjeckiska 22-åringen som jag valde att kasta in, som inte höll måttet. Tänk om Liverpool i CL-finalen hade valt att byta Loris Karius efter situationen med Bale. Vilka rubriker vi hade haft då? Och då kan vi säga att Karius hade svårt att hämta sig från den där oavsett.
Absolut.
Och där tyckte jag att i den matchen att jag blev väldigt chockad över hur få Liverpool-spelare som var runt honom och tröstade honom i det här läget. Han gick kring själv gråtande och applåderade publiken. Här är du på bortaplan mot Atleti, som de har inga liksom skam i kroppen på den läktaren. De kommer att håna dig och det grövsta när du går ut från den här planen. Applådera, få stående ovationer av hemmafansen liksom. Och nej, ja, det är en ny nivå. Att de förlorar mot Atletico borta, det är inte konstigt. Cholo gjorde ju allting rätt i den här matchen. Allting rätt med att lägga favoritskapet på Tottenham, som han gjorde också. Han sa ju det, vi är jätteunderdogs. Han visste väl inte vad han skulle göra när de ledde med 3-4-0 där. Liksom bara så här, hur ska vi hantera det här? För det gjorde de inte så bra. Tottenham tog ju faktiskt över spelet ganska rejält. Och det är därför jag säger att så här, om det inte vore det här Tottenham, så hade det absolut inte varit av, för Atletico kan absolut tappa in.
För grejen är också att Tottenham är sämre på hemmaplan. Alltså Tottenham på hemmaplan är ju ännu mer ångest, ännu mer av det här håglösa som vi har sett. Och det, alltså de har investerat så mycket i det här laget, de har investerat så mycket i den där arenan, de har alltså det är så dåligt skött.
Vet du vad det bästa de skulle kunna göra här nu, egentligen, tänker jag? Hör av er till sportcheferna som är aktuella. Vi säljer Micke van de Ven. Vi kommer överens. Vi gör den dealen till sommar. Klart, du får flytta. Leverera nu. Nu har du din flytt i sommar. Behöver inte tänka på det. Kan du spela ordentligt. Så att du ser till att liksom få din plats sen. Jag förstår ju om det är ingen som vill köpa honom just nu utifrån vad han håller på att leverera. Men bara så här, gör en deal med Barca, rea ut han då. Bara få honom såld så att du har en spelare som överhuvudtaget är där resten av säsongen. För på något sätt måste du reda upp det här. Och man har så svårt att se dem göra det just nu utifrån att det kommer motgång efter motgång efter motgång och de hittar. Och låt oss säga så här, ja, season 3. Du hade rätt, Ange. För oss utifrån, vilken jäkla underhållning. För de som bryr sig om Tottenham. Vilken fruktansvärd total mardröm. Men så här, hatten av till Atleti som gör allt för att utnyttja och liksom sätta dem i situationer som gör att de... Eller för sig, det är ju knappt det. Alltså de schabblar ju in de här första tre målen på egen hand.
Ja. Men så är det.
Sen gör de ju annat bra i den här matchen också, tycker jag. Atleti generellt också liksom fortsätter ligga på, de trycker. Absolut att de
blir Julian Alvarez är bra på fotboll.
Det är han. Antoine Griezmann är fortfarande väldigt bra på fotboll också. De gör en jättefin match. Ja. Marcos Llorente är också jättebra på fotboll. Och han halkar några gånger också i lägen där.
Ja, det var ju en konstig plan. Alltså, den var ju hal och det släppte.
Ja, men det ska, det är samma för båda lagen. Det ska inte bli så utslagsgivande som det blev i den här matchen.
Nej.
Bizarr tillställning kan man väl lugnt konstatera. Många bizarra tillställningar har vi haft.
Många bizarra tillställningar. Vi skulle ta oss till Newcastle efter det, där Barcelona kom på besök. Jag hade förväntat sig öppna spjäll. Det var väl till viss del, men att det skulle bli, alltså 5-2 var ju inte ett resultat man hade höjt på ögonen eller ögonbrynen för inför den här.
2-5 hade man varit. 5-2 hade man ändå höjt på ögonbrynen.
Ja, 5-2, men 2-5 snarare då, va. Men det här var inget bra Barcelona, plus att det här alltså Newcastle och Eddie Howes fotboll passar ju väldigt bra mot Hansi Flicks Barcelona, för att man har speeden i laget, man har muskler på mittfältet att vinna boll och vinna dueller. Och det är ju precis de två detaljerna som, alltså, för Barcelona kan ju liksom verkligen köra över motstånd om det inte finns riktigt det där hotet i djupled, och om man får stå och trilla boll på mittfältet och man kan hitta de här öppningarna åt Lamine Yamal och Rafinha och så vidare. Lamine Yamal hade ju en väldigt svag match.
Lewis Hall stänger honom helt.
Ja, Lewis Hall var ju fantastisk. Alltså vilken vänsterback han håller på att utvecklas till. Han har varit ett tag, men han var fenomenal.
Men vem är det som får sista ordet då? Jo, det är Yamal.
Och det är till slut... det var synd om Newcastle, tyckte jag. För att de var det bättre laget i den här matchen och kunde gjort betydligt fler mål. Anthony Elanga tycker jag gör en av sina bättre matcher. Sen,
tyvärr,
slutprodukten är inte riktigt tillräckligt bra, men han tar sig till otroligt mycket fina lägen. De har jättestora problem med honom. Det är klart att han är ju snabbast på plan, det är han ju alltid. Han är ju en av de snabbaste spelarna i hela Europa. Så att bara det att han fanns där, bara att det är ett hot, att det hotet fanns där. Jag var förvånad över att Anthony Gordon startade på bänken, men å andra sidan så fick man ju då det alternativet i slutet på matchen, och det gav ju också utdelning att man kunde slänga in Jacob Murphy. Anthony Gordon spelade
båda
med,
gör ganska stor skillnad,
ja,
tycker jag,
och... spelade med bra poängfötter, och Anthony Gordon med sin speed.
Harvey Barnes är en jättefin match också. Han gör ju målet dessutom.
Jag är inte alls förvånad över att Voltemade inte spelar den här matchen. Det är inte en matchbild som passar honom.
Fast du hade, hur många hörner hade de? 15?
Alltså, han gör ju inte speciellt mycket mål på hörner. Alltså, visst, han är lång, men det han verkligen är bra som är ju den där länken mellan en snabb anfallare och en...
Ja, man ska vara längre upp i banan än vad de har experimenterat med på senare.
Jo, absolut. Tid. Det håller jag med om. Men han är ändå inte riktigt för... Jag gillar ju Harvey Barnes. Han är ju dessutom i ganska fin form. Så att,
väldigt.
Och Sola var ju också, hotade ju också med sitt djupledsspel. Va? Så att Eddie Howe fick till balansen och taktiken. Joey Linton är ju också ett monster på mittfältet där. Alltså, han är fruktansvärt jobbig att möta. Det gör ju ont hela tiden.
Newcastle gör en jättebra match, det gör de. Men sen blir det ju på något sätt att...
De hade behövt ha lite mer medstuds i... När man är det bättre laget över 90 minuter, vilket jag tycker Newcastle är, och sen går man ändå därifrån med 1-1. Det kan hända, det, så är det ju. Dani Olmos dragning som leder till straffen, den är ju fenomenal. Men det är ju faktiskt Anthony Gordon som tappar bollen på ett väldigt onödigt sätt som gör att de får det där sista anfallet. Hade han bara kunnat vara lite kyligare och ha lite mer kvalitet i fötterna där, så hade de aldrig fått det där sista anfallet. 1-0 att ta med sig ner till Barcelona, ändå fördel Barcelona. 2-0, vilket hade speglat matchen mer tycker jag. Ja, men då hade jag nog gett fördelen till Newcastle ändå. Nu är det 1-1 istället och det blir ju en uppförsbacke härifrån för Newcastle.
De bara ska lösa det hemmaplan.
Alltså, ja. Så här, samtidigt vet Newcastle, och de kan ändå ta med sig den här prestationen. Jag tror att spelarna själva är väldigt nöjda med den här prestationen. Det är klart man är besviken på resultatet i slutändan. Men när man får ett par dagar, man får en vecka nu och liksom, man får gå igenom vad gjorde vi rätt, vad gjorde vi bra, vad finns det för ytor, så ser man att de kommer ju åka till Barcelona med en plan för hur de ska vända det här.
Barcelona får också en vecka på sig.
Ja, det får de
och
ju.
Jag har svårt
att se Hansi Flick ändra på någonting.
Jag har svårt att se att Lewis Hall ska kunna liksom totalt bara utradera Lamine Yamal en gång till.
På Camp Nou är det ju liksom, ja, kommer vara en annan
och
match.
Det här är fortfarande en spelare som då liksom, ändå trots att han blir utraderad hela den här matchen. Det var första matchen i seniorkarriären han inte gör en enda liksom attempted dribble.
Nej.
Det säger en del om hur mycket de stänger ner honom. Men det är han som sätter 1-1 på straff. Det är han som står där och firar och lyssnar på St. James Park-publiken där och visar mot öronen liksom. Så att, och det är det stora spelare gör. De avgör sådana matcher. Och det är det stora lag gör. Att vinna den, lösa saker i den typen
absolut
av matcher. Så att jag tycker att så här,
ja, men jag håller med.
Bara säga vidare, kanske man inte ska säga bara rakt av och jinxa, men jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att se att Newcastle kunde...
Ja, det är 90-10 skulle jag säga,
ja,
till Barcelona. Ja, det skulle jag nog hävda. Men det är ändå ett Newcastle som inte är utslagna. Alltså det är inte Tottenham, eller det är inte
Atalanta framförallt, där pratar vi.
Ja, det är inte Atalanta, nej, som ju... jag vet inte hur mycket vi behöver säga det, förutom att... Atalanta inte riktigt visste hur de skulle försvara Olise, för att de stod och tittade på varandra.
Gnabberi tycker jag var fenomenal i den här matchen också.
Ja.
Harry Kane vilas.
Ja. Han är väl lite vadskadad eller något sånt där.
Han hade en liten förkänning och sen, men de flesta trodde han skulle komma in från start här igen.
Ja.
Nico Jackson får chansen istället. Ja. Gör ju ett mål.
Ja.
Missar också ett öppet mål som inte blev så mycket rubriker, från vann med 6-1, men det var liksom ett gack på klass på den. Drar den över. Det var helt bizarr miss han gör. Men annars, Olise gör ju lite vad han vill. Ja. Bayern gör lite vad de vill generellt. Ja, de... Alltså Atalanta har ju ingenting att sätta emot. De är inte nära i den här matchen.
Nej.
Och då är det ändå ett Bayern München som får några tuffa smällar. Alphonso Davies drar på sig en skada. Tårögna byts ut. Sista som händer i matchen är att Urbig verkar dra på sig en hjärnskakning också. Vilket ju inte var kanske vad Vincent Kompany hade hoppats på. Men Bayern, ja, måste ju skicka juniorlaget till den andra matchen, bara vila upp lite spelare och sånt. Men det...
de har en bred trupp, det finns att rotera.
Det är inte öppet inför returen där.
Nej.
Så kan vi säga.
Nej, det är verkligen inte. Men,
och därmed inga italienska lag i kvartsfinal.
Nej. Vi får väl se om vi får några brittiska då. Som sagt, det var ingen av dem som lyckades vinna sin första runda.
Vilken dröm om alla åker ur.
Liverpool i tisdags åker till Istanbul. Det var otroligt svängig match. Att det bara blev ett mål i den här matchen. Ja, det var ju ett par som blev bortdömda också. Men det känns ju osannolikt med tanke på hur mycket målchanser det var åt båda håll. Mamardashvili i mål för en skadad Alisson var ju kanske Liverpools bästa spelare.
Han fick jobba.
Ja, han fick jobba. Nu har jag glömt bort vad Galatasarays målvakt heter. Men fick ju också jobba i andra läget. Ibrahima Konaté hade en match som såg ut mer som det var oktober igen. Otroligt rörig och slarvig.
Vad han på med?
Nej, jag vet inte riktigt. Han har ju han som har sett så otroligt stabil ut senaste tiden igen, såg fullständigt rörig ut.
Men så här, Liverpool ska väl ha ändå någon form av grund och stabilitet och rutin nog för att inte bli tagna av stundens allvar när de åker till kokande Istanbul.
Ja.
Kan jag tycka.
Det kan man.
Sen så kändes det dock som att Liverpool blev lite tagna på sängen av Galla, som verkligen fick energi från den här hemmapubliken som också inför matchen hade ett jättefint tifo till Victor Osimhen, som fick Osimhen rörd inför också. Ja. Osimhen har verkligen...
Han var också väldigt bra den här matchen.
Ja, kopplat med den här supporterbasen och verkligen tagit Galatasaray till sitt hjärta. Och jag vet fortfarande inte riktigt varför det blev offside på det där 2-0-målet.
Alltså... Nej, men han påverkar ju spelet.
Gör han det?
Ja, ärligt.
Gör han verkligen det?
Alltså från vad jag har sett flera liksom bedömare och domare, så är alla rätt överens om det. Det känns inte så speciellt kontroversiellt.
Det var ju inte mycket protester, men sen känns det så här, hur mycket, ja absolut, att Konaté kan inte behöva gå in i den situationen. Nej,
han går mot bollen, han gör ingen effort att inte, alltså han går
han
själv mot bollen.
Han släpper ju sista sekund liksom.
Ja. Vilket gör att han ändå påverkar hur spelaren runt omkring liksom agerar.
Det var ju korrekt bortdömt i alla fall.
Jag fattar det. Jag är fortfarande inte riktigt säker på vem som var sist på bollen innan han gick in i mål. Ja,
men när man fattar att det var en hands och att det var korrekt bortdömt, det är när man såg att Virgil van Dijk fokuserar inte på den situationen när han pratar med domaren. Han försöker då få en straff själv. Ja. Och då var det är inte det han pratar om. Han vill hitta något annat istället här nu. Ja. Nej, jag tyckte det var... Jag tror ju Liverpool kommer upp.
Ja, det är ju alltså, Galatasaray borta och hemma är ju väldigt två helt olika saker. Ja. Det kan man säga om Liverpool också till en ganska stor del när det kommer till de här Europamatcherna. Man har lutat sig så många gånger i dubbelmöten på resultat på Anfield.
Kommer de kunna samla, förut att de kommer kunna samla åtminstone typ så här 70% av den kraften de verkligen kan göra till en sån returmöte, ska de lösa det.
Jag skulle hävda att Liverpool ändå är favorit att gå vidare från det här dubbelmötet, trots att Galatasaray leder.
Alltså, även om Galla är ett väldigt bra lag som absolut inte ska underskattas, så är det en jätteskräll om de skulle lösa det. Mm. Så är det.
Ja. Vi tar oss till igår då. Och vi får väl börja på Santiago Bernabeu och den fullständiga slakten. Valverde 3, Manchester City 0.
Alltså det konstiga här är... Alltså, City är ju klart bättre.
Ja,
fram till målen.
Fram till målen, ja.
De är klart bättre i, alltså, Doku skapar saker, Savinho gör det. Det verkar som att liksom Peps liksom taktiska förändringen och gett någon form av frukt. Mm. Real Madrid, som spelar utan en renodlad central forward, har väldigt svårt att komma till någon form av offensiv. Sen kommer då den här smörpassen från Courtois, han som då nu är mer dubbad som Kroos ersättare. Långt där, Valverdes mottagning helt fenomenal.
Ja, alltså det är ju mottagningen. Passningen från Courtois, absolut. Men det är ju mottagningen. Det är ju första touchen från Valverde. Det är som att man skulle sätta ihop Zidane och Ronaldo till en person, och plötsligt var det Fede Valverde under den där, ja, sista timmen utav matchen. För att han var ju, det var ju som att han spelade i trans.
Det var 3-0-målet, tror jag, bara på skoj liksom. Så, ja. Så den lyftningen.
Ja, alltså, och 2-0-målet är ju också ett fantastiskt avslut. I en situation där så många spelare tar en extra touch, tar en extra dragning, så hittar han med fel fot, perfekt avslut i bortre stolpen.
Och Carlo Ancelotti som sa det en gång, att om Federico Valverde inte gör tvåsiffrigt antal mål på en säsong, då har inte jag gjort mitt jobb som tränare tillräckligt bra. Mm. Och det ligger mycket i det, för han har ju ett otroligt avslutsfot, otroligt skicklig offensiv, men har ju ofta fått lappa ihop saker på att spela högerback, täcka. Fanns ju en period i hans liv där han trodde att han var Toni Kroos reinkarnation, tog 8:an och blonderade sig och skulle stå och försöka slå smörpassningar. Som tur var så han ju slutat göra det. Nu, här fick han ju spela på en högerkant, Trent Alexander-Arnold, som jag också ändå vill lyfta för att det har kommit igång på riktigt nu. Han tycker han känns helt naturlig i den där rollen. Där var de också väldigt bra. Han fick det stödet han behövde från kollegor när han skulle hantera Doku, som hela tiden försökte gå runt på den kanten. Så där har de också hittat någonting. Och sen måste man ju lyfta Thiago Pitarch, 18 år gammal, rakt in i startelvan från RB Lowe. Vi kör honom där på mitten i bärande roll. Spelar som att det inte var en Champions League-debut. Alltså, inte så att han är briljant på något vis, det är inte det. Men han gör jobbet. Han är spelbar, han springer, han sliter. Han är den här extra gubben när de behöver det, både i offensiven och defensiven. Absolut, han hade någon liten miss där när han drällde med bollen och höll på att klanta till det rejält. Men då får han ju applåder från publiken istället, för de gillar ju det de har sett av han. Och det är precis vad de behövde i den här matchen. Det spelar inte ens roll att Vini bränner straff liksom. Det blev bra ändå för Real Madrid, och jag tror inte att de i sina vildaste drömmar kunde förvänta sig att de skulle ha 3-0 övertag inför returen. Men det har de nu, och Pep kliar sig nog i huvudet, för han landas snett taktiskt. Men det här var ju en underlig match på så vis att det var Fede Valverde som hamnade i någon form av trans. Alltså absolut, han har kapaciteten till det, har vi alla förstått tidigare. Men att han skulle bara ösa in 3 mål på en halvlek här mot City, och ja, det var precis vad Real Madrid behövde i alla fall.
Men jag ser det inte som omöjligt. Det här är ändå ett sånt här möte. Manchester City har det i sig. Men det är klart att det kommer bli ruskigt, ruskigt svårt att vända på det här för City. 3-0 i baken till returen. Det är ju det är nästan ett oöverstigligt berg man ska över.
1-0 tidigt. 2-0 som brev på posten efter en kvart. Kan du nog börja dära lite i manchetten ändå?
Noll engelska segrar, men en norsk. Bode Glimt. Alltså, det är väl ingenting. Man har ju slagit alla möjliga storklubbar innan. Det är klart att man kan tvåla till Sporting Lissabon på hemmaplan med 3-0. Som att det, ja, och det speglar matchbilden. Det är liksom... man vet inte vad man ska säga längre. Man vet inte vart man ska vända sig för att hitta rätt ord, för att inte liksom framstå som att man undervärderar det. Men det, vi har aldrig varit här tidigare. Vi har aldrig varit här med ett sånt här lag i en sån här turnering tidigare. Det här är ny mark.
Framförallt på att man är ju van vid ett lag som står för en skräll eller två.
Ja, absolut.
Att väl när de då möter ett på pappret mer behagligt motstånd.
Ja, men vi kommer ihåg när Ajax var framme i semifinal och så vidare. Bode Glimt är inte Ajax. Alltså, du vet, det är så långt
i
mellan.
I UEFA-rankingen är de typ Ajax nu. Det är därför
jag vet, men det är det som ska... Men titta på laget, titta på... Alltså, det är bara titta på det Ajax som var där. Vi vet hela deras liksom, ungdomsorganisation, och de får fram en generation som är helt fantastisk. Det här är Bode Glimt.
Nu är inte han norsk, men jag kan säga så här, Kasper Hög, som jag har liksom öst in mål i Champions League här nu av någon oförklarlig anledning. Han ryktades ju väldigt friskt i Norwich där nu i januarifönstret. Jag kan säga så här, om han hade gått i Norwich då, han hade haft så här 20 matcher i Championship på 2 mål.
Ja, men det är ju verkligen det. Det är inte spelarna, det
danske Håland han blivit istället.
Det är inställningen, det är mentaliteten, det är gruppen, det är liksom tron på det man gör. Det är det där okrossbara förtroendet för sin egen fotboll. Den här fullständiga övertygelsen om att om vi bara gör det vi vet att vi ska göra, det vi kan, så kommer det räcka. Och det är liksom, det är så fantastiskt att se det här laget bara gå ut och göra det vecka efter vecka. Alltså, de vann inte ens norska ligan. Alltså,
det man kommer bli så trött på nu är alla lag runt om i Skandinavien ska försöka göra en Bode Glimt efter det här nu. Och det här, göra en Bode Glimt. Där, om jag liksom ska tolka det som sportchefen där har sagt.
Knutsen.
Nej, det är ju tränare, Zachariasen.
Ja.
Vad han har sagt om hur det här laget har byggts och vad som är nyckeln liksom. Nyckeln är, ja, en match i taget. De ska ha liksom en väldigt stark tro på sin spelfilosofi. Viktiga är ju inte att tänka på resultat. Tänka på att vi ska ha bra insatser. Man ska vara samspelta. Du ska ha bra personer på bra positioner i klubben. Och det är väldigt viktigt på den biten att alla har liksom följer, jobbar mot samma mål, och att man inte tänker för långt fram i tiden. Det här låter ju som så här, vilken motivationsbok som helst. Det är så här, A och O för alla fotbollsklubbar i världen. Men Bode Glimt gör de grunderna med den här tydliga spelidén på ett så otroligt bra vis. Och tror bevisligen på det. Sen tror jag ju, jag försöker att vara realist och tänka att men om de får Arsenal i kvartfinal, då tar det väl stopp. Men ja, vem vet, de vinner väl Champions League.
Alltså, det kommer de såklart inte göra, men bara det de har gjort hittills är unprecedented. Men
jag tajmade bra när jag åkte dit när de slog City.
Ja,
jag börjar känna att jag tajmade ganska dåligt, för det är bara en seger i mängden.
Ja, det är ju helt sjukt. Men alla vet ju att fotboll fungerar så, att har du ett lag med, du behöver inte ha de största stjärnorna, du behöver inte ha de absolut bästa inom situationstecken spelarna i världen. Om du har ett kollektiv som fungerar, du har ett system som är effektivt, en tro på det du gör och en, liksom en homogenitet i allting från liksom, ledare till hela vägen ner till reserver och juniorer som liksom vill åt samma håll, som tror på samma sak, så kan du få så enormt mycket mer, en mycket större summa än delarnas totala värde. Jag menar, det Kjetil Knutsen har gjort i Bode är ju precis det.
Det mest fascinerande för mig med Bode och Glimt är inte just att de tar sig till en kvartsfinal, eller potentiellt att ta sig till en kvartsfinal här och nu. Det är imponerande för mig utifrån hur stor den stan är, hur jag vet att den här klubben, storleken på den utifrån tidigare, alltså 10 år sedan så slogs de om att ta sig upp från vad heter Adecco-ligan, den heter det här liksom,
ja,
andra ligan i Norge, och varit liksom jojo-lag typ som GIF Sundsvall i en stad som ungefär Sundsvall fast lite längre norrut.
Ja.
Det här är alltså som GIF Sundsvall skulle plötsligt bestämma sig för, nej, vi slutar kolla på resultat, vi tar våra liksom unga grabbar vi har fostrat här i akademin, bygger ett lag, sätter ett spelsystem, går upp och vinner allsvenskan. Men inte bara det då, därefter vinner allsvenskan 4 av 6 år efter det.
Ja. Tar sig ut i Europa,
bygger en grund där,
ja.
Säljer sina spelare, de misslyckas fatalt i andra klubbar, kommer hem igen till Boda för jag vill ändå sitta här och käka fiskesuppe liksom. De trivs där så pass bra. De vill vara uppe i Arktis och få ihop det här på det här sättet. Och det är ju typ så här 3-4 år sedan som de slog Roma med 5-1. Hur kan de fortfarande hålla där? Hur kan de ta steg från det utan att de egentligen har köpt några liksom monsterspelare? Nu har de ju absolut en ekonomi som ger dem liksom ändå något form av mandat att värva bra talanger och annat.
Absolut.
De har ju prickat rätt och de har avancerade scoutingverktyg som många klubbar vill ta efter. Ja.
Och det är klart, har du kulturen och du har systemet och du har filosofin, så är det klart att du kan lägga bättre fotbollsspelare till den mixen. Så länge den inte rubbas så kommer du kunna få ut ytterligare en högre summa utav delarna. Så är det ju. Det är inte så att det är oviktigt hur bra fotbollsspelare du har i ett lag. Men det viktigaste är, alltså, vi har ju sett världsstjärnor gå till fel ställen med fel kultur och fel system och fel ledarskap och fullständigt försvinna. Medan här lyckas man göra tvärtom.
När
Kjetil Knutsen borde vara det mest eftertraktade tränarnamnet i hela världen.
Ja, hade han funkat i andra miljöer?
Det är ju det som är, för att det han har gjort är mer imponerande. Han hade varit en spelare som hade presterat på samma sak, då hade vi liksom pratat om liksom nästa Haaland, alltså liksom en garanti spelare.
Om du ska ta in Kjetil Knutsen i en annan grupp, vi ska komma ihåg att Kjetil Knutsen också har en koppling till Boda.
Ja, absolut. Och det betyder jättemycket, vi kan verkligen dra paralleller till Mjällby och deras seger i Allsvenskan den här säsongen.
Som
på väldigt liknande sätt under lång tid har byggt en kultur, har byggt en, liksom en filosofi och en grupp som är homogen och som fungerar och där alla drar åt samma håll.
Absolut. Så det är ju en jämförelse. Jag skulle säga att Gais skulle kunna bli en jämförelse också utifrån hur de bara har byggt upp på någon sorts liksom.
Men det tar lång tid och det kräver kontinuitet.
Om du tar Kjetil Knutsen, om en annan klubb ska göra det och förväntar samma sak, då måste ge honom nycklarna till stan. Alltså han måste få sån makt så att det inte finns på kartan. Då tar du ju med de andra kompetenta människorna i de olika rollerna i klubben också. Och det vet jag inte riktigt hur det liksom skulle funka rent praktiskt. Men nej, det är helt bizarrt det de gör, och deras liksom grundsvar är så tråkigt och enkelt på varför det funkar och varför de gör det. Jag trodde de skulle slå Sporting för att just av den här anledningen att de känns inte som ett lag som plötsligt då skulle ställa ut skorna. Men vi slog ju Atleti och Inter, så att Sporting ska bli en munsbit. Det gör de inte. Och det är därför som de vinner med 3-0. De kanske ändå gör det i ligan ibland, bevisligen, för att där har de ju inte vunnit, tycker jag är också helt sinnessjukt. Viking, vilket gäng.
Ja. Nej men sen är det ju så här att, jag menar, det är klart att Sporting kan vända det här på hemmaplan. Sporting har varit fantastiska i Champions League den här säsongen och har slagit alla möjliga lag och har också en fin generation och ett bra lag.
Bode har åkt till Metropolitano och San Siro vunnit matcher.
Absolut.
Ja, så det är inte så, alltså,
Men det är klart, man har 3-0 med sig här och är ju superfavoriter och går vidare till den här kvartsfinalen.
Ja, det är helt sanslöst.
Där man då ställs mot antingen Bayer Leverkusen eller Arsenal.
Här vart det ju också en sen straff.
Här vart det också en sen straff och det vart ju också 1-1 då. Så att det var ju lite grann Newcastle-Barcelona igen då på onsdagen när Arsenal... Och igen så är det så här, det där målet gör ju att vi inte räkna med att Bayer Leverkusen kommer spela i kvartsfinal. För att de hade på samma sätt, nu var det ju inte så att Leverkusen var det bättre laget i den här matchen, på samma sätt som Newcastle var mot Barcelona. Jag tycker ändå Arsenal gör en okej match liksom. Man åker på ett riktigt Arsenal-mål. Den där hörnan och nicken är, det är ju precis det Arsenal gör. Bortre stolpen, in trångt framför målvakten och knoppa in den.
Den blev det kvansa av alltihop.
Ja, precis.
Tycker du det är straff?
Va?
Tycker du det är straff?
Jag har sett så många... Ja, det är väl straff. Han är ju på foten på något sätt.
Jag tycker den är jättesvår alltså. Jag köper, det är inte fel att döma straff. Och här kan jag också komma ihåg att det är domars initiala reaktion. Jag pekar på straffpunkten.
Ja.
Och då den blir svår att argumentera för att den inte är clear and obvious.
Ja, nej, alltså så. Nej, det är
så
ju straff.
Att, och därför, så här, jag hade nog blivit mer liksom fundersam om de hade varat fram straffen. Mm. Men här tar domaren sitt initiala beslut, pekar på straffpunkten och där tycker jag väl ändå gör det. Jag fattar om Bayern Ulfier är väldigt besvikna över det. Mm. Men ja, 1-1 Arsenal behöver ju såklart visa mer, men de är ju på samma sätt som Barcelona, de ska ju vara storfavoriter till returen. Ja,
och de har mer att visa. Alltså, på hemmaplan har ju Arsenal varit jättestarka, så att
sen blir det Aspmyra.
Sen blir det kanske Aspmyra då.
Men där kommer ju Arsenal också, så de skulle ju kunna backa hem för 0-0 på Aspmyra.
Alltså, jag tror alla lag tar 0-0 på Aspmyra på förhand. Det är ju det som är så sjukt. Det är det som är, jag tror alla lag skulle göra det.
Det är ju därför jag tror att Arsenal blir en för tuff nöt att knäcka för Bodo. För jag tror att Arsenal är för elakt att säga, men så här, skamlösa.
Ja, men de är,
alltså för då de kommer behandla.
Jag skulle säga att de är alldeles lagom cyniska.
Exakt, och det är ett bättre sätt att säga
de har, alltså, Arteta har fått in en vinnarskalle i det här laget som man har saknat tidigare. Och det ska han ha en enorm cred för. Och att Arsenal gör så bra resultat den här säsongen, visst nu vann man inte i onsdag, men man leder ligan, det är också för att man har gett kontinuitet till Arteta. Det har inte varit liksom friktionsfritt hela vägen och han har varit konstig i perioder.
Arteta har inga problem att spela för att vinna fasta situationer och fördriva tid, ja, även när de möter 9 norska fiskesöner.
Men nu vet hela det här kollektivet, de vet vad som gäller, de vet vad som händer om vi vinner, de vet vad som händer om vi förlorar, de vet vad som händer om den spelar och vi vet vad som händer om någon annan spelar. Det finns en tydlighet och en riktning och alla i den här truppen är helt inköpta på det. Sen kan den riktningen vara liksom inte alltid den mest underhållande, och framförallt när liksom det mer böljande spelet, nu har ju inte Arsenal spelat alls på samma sätt i Europa som man har gjort.
Nej, där har de faktiskt varit väldigt mycket mer öppna spel och mycket
för man kan det också.
Och det är ju det som gör det extra frustrerande att se dem i ligan, för de känns som att de kan så mycket mer. Vi kan se så mycket mer från dem. Sen köper jag att de har bränt sig några gånger. Mm. Och det är därför som det här är ju det som Arteta menar att ja, men det här är det bästa sättet för oss att vinna ligan. Vi ska inte fastna i det här igen nu.
Men
så här, och så länge de vinner saker, om de gör det, så går det inte att argumentera mot det.
Mm. Vad tycker du om filmande boll kallar?
Ja, hör till. Part of the game. In it.
Alltså.
jag tycker det. Jag vet, de bollkallarna i Paris, det är ju ingenting emot. Åk till liksom någonstans i utkanterna av Spanien liksom, och se vad bollkallarna hittar på där. Tränade i ryggmärgen, eller så här, Mourinho tränade bollkallar i Portugal liksom, så här.
Mm. Jag minns när jag jobbade för en massa år sedan för BK Häcken. Och det här var när BK Häcken var nere i Superettan första säsongen och sen ett par säsonger efter det. Men hade vi en brasiliansk fotbollsspelare i laget vars pappa var på besök på Hisingen då från Brasilien. Han var där i ett par veckor och kollade fotbollsmatcher och ja, men hade allmänt gött och kollade på grabben och sådär. Så sitter jag där på läktaren och så plötsligt ser jag hur den här spelarens pappa är fullständigt vansinnig på någon nere liksom i närheten av sidlinjen. Han är inte inne på planen, men han står och ropar på någon och någon från klubben går dit och pratar med honom. Det var inte press Patrik som gick ner. Och han är upprörd. Då får jag då veta sen att det han är upprörd över är att BK Häcken leder med 1-0 och det är en kvart kvar att spela. Och det han undrar är, varför har inte bollpojkarna gått hem? Varför är de kvar?
Och han har en bra poäng.
Bara skicka hem dem. Vad fan? Om ni som minns hur Rambergsvallen såg ut på den tiden. Det fanns ju gamla löpabanor och sådär. Alltså de där bollarna kunde ju studsa iväg en bit. Hade man riktigt otur så for de ju över stängslet och träffade spårvagnarna som körde förbi. Han kunde verkligen inte förstå varför det överhuvudtaget var bollkallar kvar när vi leder med 1-0 och en kvart kvar att spela. Så att jag köper ett resonemang på det sättet. Samtidigt så jag vet inte man förstår också Pedro Netos
frustration. Man förstår Pedro Netos frustration. Och det är ju precis det bollkallen ville. Inte för att vara sån nu. Jag ska ju inte kasta en säkert bollkall under bussen på så vis. Men alltså, såklart att Pedro Neto inte ska knuffa ner honom.
Nej, verkligen inte.
Självfallet. Viktigt att poängtera.
Man måste be om ursäkt efteråt, det är ju helt givet.
Ja, men man har förståelse för alla parter att situationen uppstår. Jag har mer förståelse för det där än ett random rallarslagsmål i hockey när de visar lite känslor. Jag har mer förståelse för någon knuffar ner en bollkalle.
Ja, det här var ju en frustrerande match för Chelsea. Man kom tillbaka 2 gånger i den och sen så till slut så, som det är tyvärr med det här Chelsea, att deras försvar inte riktigt räcker till. Kvaratskhelia, alltså han är också bra på fotboll.
Ja, alltså, och PSG har lyckats bygga in en form av så här liksom trygg vinnarmentalitet i den här gruppen som löser matcher och gör 5 mål trots att de inte nödvändigtvis är överdrivet mycket bättre än motståndet. Då är fotbollseuropa någonting att oroa sig för. Om PSG har liksom satt den där i ryggmärgen. Så mycket kan Champions League-titel göra.
Jag har känslan av att PSG kommer bli farliga den här Champions League-våren.
Om de har blivit ett sånt lag som växlar upp på våren på det här sättet nu också, då är de absolut att räkna med.
Alltså för spelarna finns där och gruppen finns där och tränaren är densamma, så att vi vet höjden som finns i det här kollektivet.
Jag tycker att det finns en hel del Premier League-sportchefer som borde titta sig själv i spegeln och undra vad de sysslar med, som har tackat nej till Luis Enrique och hans powerpoints tidigare.
Verkligen. Ja, men det finns,
Har han gjort det dåligt i någon klubb han varit i?
Nej.
Nej.
Det har han ju inte. Men sen är det så här att...
Där har vi också någon att bara ge nycklarna
till stånd. Att PSG kunde få liksom bara fritt spelrum att hova hem Kvaratskhelia i januari förra året utan att det var någon sån där för en ganska beskedlig prislapp.
Det är också ett underbetyg till väldigt många sportchefer.
Det är faktiskt märkligt hur det bara kunde säga, jaha, de köper Kvaratskhelia, okej då. För att han är ju så fruktansvärt bra. Alltså han är ju så.
De har sånt bra utbud av yttrar liksom. Alltså, Dembélé som är frisk nu. De har liksom supertalangen Doué. De har Barcola som jag gillar starkt också. Ja. Du har Kvaratskhelia på där. Du har en jättebredd i offensiven. De här unga portugisiska spelarna på mittfältet, Vitinha.
Zaire Emery tycker jag är han fantastisk
också. Ja, som också liksom är på tillväxt egentligen.
Känns också som att han är typ 18. Han är kanske lite äldre, men de är liksom...
De kommer undan med att ha hans Safonov i målet och det löser sig ändå liksom. de har ju ett jättebra... Ja. Det är väl där Lucho har lite problem med att liksom bedöma målvakter. Det är väl hans stora svaghet. Jag vill inte ha kvar Donnarumma, för jag tycker Chevalier har bättre underliggande siffror. Jag bara, snälla!
Men jag tror att Donnarumma var de bara jobbiga att ha att göra med. Alltså, jag tror att de kommer inte överens och... Jag tror helt enkelt
det är också en svaghet för Lucho. Han kommer ju inte alltid överens med alla.
Nej, så är det ju. Och Donnarumma är ju inte alltid helt lätt att komma överens med.
Mbappé var inte jätteglad när han blev inkallad till en biosalongen när de har taktiken någon gång ensam och Lucho började prata och skrika på honom hur man ska pressa mer. Ja. Så det var...
Han har väl en no dickhead policy ur sitt eget perspektiv då.
Otrolig karaktär alltså.
Ja. Det är 5-2 i slutändan. Det här blir riktigt tufft för Chelsea att åka.
De vann eller tre åka, mål i klubblags VM-finalen.
Det går, men det är... Alltså grejen är så, jag kan se Chelsea göra tre mål på PSG på hemmaplan. Det är inga konstigheter. Jag ser dem inte släppa in mindre än två.
Kan de bara bestämma sig för Robert Sanchez här första målvakt nu? Kan det sluta ändå bara smyga in Jörgen sig ibland när du känner för det? Alltså, bestäm er. Eller värva en ny då om du inte litar på Robert Sanchez.
Nej, jag förstår varför man inte litar på Robert Sanchez.
Det är så liksom så här oklart bara. Plötsligt ska Jörgen, plötsligt han så här småpeta då och då, Robert Sanchez. Bara, okej, om ni har valt honom första målvakt, låt han köra då. Spela Jörgensen i kupperna. Låt Sanchez spela ligan och Champions League. Mm. Så klart att han kommer vara svaj när han vet att men jag gör lite misstag. Så tänker han ju fortfarande Filip Jörgensen kommer få stå. Så kommer Jörgensen in. Tänker att han ska ta chansen. Släpper in fem baljer istället. Nej. Ja. Alltså, sen Chelsea är så upp och ner också. Så här, jag tycker ju ändå så här, Rosinho. Jag gillar ju Rosinho måste jag ändå säga. Jag gör ju det. Jag tycker
känns jättesympatisk och jag tror att han är en duktig fotbollstränare. Men det är ju samma sak där. Jag tror att Chelsea, man ska inte ha för stora förväntningar på Chelsea på kort sikt. Chelsea har en otrolig grund i den här truppen. Man har en tränare som kan bygga någonting på lång sikt, tror jag.
De har en tränare som passar dem bra, som kommer vara liksom en ja-sägare uppåt.
Ge honom ett par säsonger att bygga ihop det här. Ge honom ett par säsonger att få den här gruppen att alltså lägga till ett par delar. De behöver en annan målvakt. Man behöver ytterligare en mittback.
Ge honom framförallt möjligheten att utvecklas själv som tränare.
Men ja, alltså,
han kommer göra misstag.
Låt det här unga laget med de här spelarna tillsammans med den här tränaren utvecklas till någonting som blir homogent, som drar åt ett håll, som vet vad som gäller, men allt det där som vi har pratat om. De har den möjligheten, men man måste låta det gå lite tid.
De kan inte värva fem nya spelare varje fönster.
Nej, det går ju inte.
Nej.
Det går ju att argumentera för att man behöver kanske värva 2-3 just nu då. Man behöver en mittback.
Man har ju unga mittback.
Ja, men man har unga mittback, men man behöver en mittback till.
Och... Nej, men jag hade ju velat att de går ifrån sin princip och tar in en liksom så här försvarspappa. Och rutinerad målvakt.
Jag menar, sen Thiago Silva lämnade så har det ju fattats någonting där. Alltså, det var ju en kanonvärvning på pappret. Alltså med facit igen. Det var man ju väldigt tveksam till när han kom. Han kom gratis från PSG. Man tänker att han var 36-37 år gammal när han kom. Han var ju jättebra för
fantastisk spelare och person. Precis där du vill ha in.
Ja, precis så. Nej, men... Någonting sånt. Det var faktiskt allt vi hade att bjuda på den här veckan. Vi får återkomma då nästa vecka när returerna har spelats.
Ja, när det är sillrykten kanske då också.
Ja, alltså det är inte jättemycket sill just nu förutom vem som ska ta över Tottenham. Men Tudor kanske är kvar. Det är helt obegripligt för mig.
Man måste ju ha någon att ersätta honom med.
Ja, möter ju Dr. Liverpool... till helgen.
Det är friskt ut doktorstitlar där borta, alltså på andra sidan bordet.
Ja, alltså jag vet inte, jag har inte jättestort förtroende för mitt kära Liverpool just nu. Hörde ni, på måndag är det Premier League-podd som vanligt. Då ska vi gå igenom helgen, bland annat den matchen då. Ganska mycket spännande matcher i Premier League den här helgen.
Liverpool-Tottenham blir faktiskt otroligt intressant.
Alltså det kan ju bli något helt galet. Vi har en tendens att bli det när Tottenham spelar just nu. Det blir rubriker.
Kinski står.
Vad roligt om han gjorde det. Och spikar igen fullständigt. Det
undrar man om sin livsmatch.
Hade jag inte varit Liverpool supporter så hade jag verkligen unnat honom det i helgen. Hörde ni, vi hörs snart igen. Ha det bra. I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.